Sådär då. Vad säger du, Per? Har du varit tysta tillräckligt länge nu?
Mm, det har vi. Nu ska vi prata massor.
Ja, för det är ju faktiskt dags för Placera podden igen. Jag heter Jesper Norberg som vanligt och med mig har jag min kollega tillika fondgurun och Vimmerbys stolthet Per Ståhl. Hej Per.
Tack, kul att vara här.
Hur är läget?
Är det jättebra? Ja. Idag har vi ju jättespännande gäster.
Fantastiska gäster. Mm. Och trevliga dessutom,
mycket,
i min erfarenhet.
Mycket trevliga.
Det är nämligen så att vi har med oss Anna Strömberg och Martin Nilsson. Båda är förvaltare på Catella. Välkomna båda två.
Tackar.
Tackar.
Ja, kul att se er här.
Kul att vara här.
I vår något röriga men väldigt hemtrevliga studio.
Mycket trevligt.
Ja. Mm. Jag tänkte börja med samma fråga som jag har inlett senaste poddarna med. Vi har ett extremt spännande halvår bakom oss, skulle jag vilja säga. OMXS30, vad var det, ner 15% sista kvartalet 2018. Nu är det väl upp 12% tror jag. Q1 stängde. Räntan och Fed nämns ofta som den vanligaste anledningen till de här svängningarna. Vad är er bild av utvecklingen? Om vi börjar med dig, Anna.
Nej, men det är väl två viktiga pusselbitar, räntan och Fed, som har ju faktiskt ändrat spår här. Dessutom så var det väl kanske lite för mycket negativt inprisat i slutet av förra året. Så det var väl rimligt att det skulle komma upp en bit efter det. Så nu, och sen så har ju förväntningarna från analytikerna har laggat ju lite grann. Börsen sprang ju före där i slutet av förra året. Och nu har förväntningarna kommit ner lite grann. Så att de har ju mötts där, förväntansbilden och marknaden, kan man ju säga. Så att nu står vi lite grann vid ett vägskäl. Och börsen har ju faktiskt fortsatt upp i det här. Och nu får vi ju första kvartalsrapporterna och kanske lite mer färg på vad bolagen själva tror för helåret. Så att det är en intressant uppställning.
Vad säger du, Martin? Är du optimistisk här inför resten av året? Kanske framförallt kortsiktigt över Q1-erna?
Ja, men det är faktiskt. Tittar man tillbaka så är det ju fascinerande hur fort det kan gå. För att det som hände i höstas var ju att vi såg en konjunkturavmattning som egentligen har fortsatt. Men samtidigt då var folk rädda att Fed fortfarande skulle höja räntan. Det var ett väldigt negativt scenario. Nu pratar vi istället om att Fed kanske kommer sänka räntan. Och det visar hur fort det kan gå. Så att det är en ökad riskaptit som inte bara spärrar på aktier utan på andra tillgångsslag också.
Men är det inte samtidigt, vi kommer tillbaka till det här senare, är det inte också en jättestor varningssignal för konjunkturen?
Jo, det är det absolut. Och det där kan man ju se på olika sätt. Liksom, tittar man på den kinesiska konjunkturen så har den haft tufft ganska länge och kommit med svagare siffror. Men där är det ganska uppenbart att det kommer stimulansåtgärder nu. Och det är också någonting som driver på börsen och framförallt de cykliska segmenten. Så får vi se hur länge det håller på. Men onekligen något som kan komma som en varningssignal.
Men behöver det vara en varningssignal? För jag tänkte på just statistiken där att det börjar bita nu. Man har sjösatt flera infrastrukturprojekt och så man varit ganska tydlig med att man kommer öka stimulanserna ganska mycket år. Och även det var bra ISM-siffror från USA. Mm. De var ju överraskande bra. Mm. De brukar ju leda börserna, det vet man. Mm. Och definitivt kan de leda börserna neråt om de kommer under 50. Mm. Så det finns väl ändå lite kortsiktigt, som ni säger, att på något sätt prisar man ju in en sämre konjunktur under Q4. Och nu kanske det ändå blir bättre på något sätt.
Så är det, och jag tror att börsen ligger ju före. Alltså börsen låg före i höstas, och då förväntade sig börsen en konjunkturavmattning. Och det är det vi ser just nu. Men nu börjar det kanske vända, framförallt då i Kina, men även i USA. Europa har det ju fortfarande tufft och kommer säkert att ha det också. Men nej, jag är ju optimistisk på resten av året.
Sen är det väl en flödesaspekt i det här också. När räntorna inte ska upp, då blir man helt plötsligt i det här, vad ska man äga då för att få lite avkastning. Så att det är ju säkert en flödesaspekt med det här med att pengar ska in i aktier igen och ta mer risk.
Märker ni det? För jag menar, ni är ju ett stort fondhus. Ni har ju ett stort utbud av fonder. Mm. Ser ni skillnaden mellan typ räntefonderna och aktiefonder?
Att det är liksom flöden ut ur räntor.
Jo, det ser vi. Och tittar man på inledningen av det här året så är det ju pengar ut ur ränteplaceringar och in i de rena aktieplaceringarna. Så är det absolut.
Ja, spännande.
Jag tänkte att vi ska prata lite mer om Catella och era fonder och lite grann hur ni ser på börsen lite längre fram. Men jag tänkte först börja med att ni får berätta lite grann hur ni hamnade på Catella och lite grann er bakgrund. Nu kan du börja med det, Anna.
Jag har många år på Nordea innan jag började på Catella, och där har jag jobbat med Jag började och kom in där för länge sedan på globala aktier. Och sen hoppade över på svenska aktier. Och sen så svenska aktier med ett väldigt snävt mandat. För att sen hoppa över till globala aktier i ett väldigt snävt mandat. Alltså få ett litet antal aktier i portföljen. Så jag har gjort liksom en ganska bred palett under mina år på Nordea. Och Nordea har ju alltid haft ett stort fokus på hållbarhet. Mitt sista år på Nordea så jobbade jag på hållbarhetsavdelningen för att försöka få ihop analysen som hållbarhetsteamet gjorde med analysen som förvaltarteamet gjorde och försöka få ut ett värde ur det där, för det finns ju ett värde i att lägga ihop de här två komponenterna. Och sen så om man hoppar över till Catella då, så Catella har ju haft en ganska lång historia från 2009 då Catella skrev på PRI och jobbat med hållbarhet och så vidare, men då vill man ta det här ett steg till, men istället för att bygga upp två separata organisationer så vill man ha en förvaltare som också jobbar med hållbarhetsfrågor integrerat i förvaltningen. Och det var ju en fantastiskt rolig roll, tyckte jag, att få göra båda de här delarna och vara med i det arbetet att ställa om Catellas hela hållbarhetsarbete och liksom förändra lite grann på produktområdet. Så att 2016 började jag på Catella och förvaltar den fonden som numera heter Catella Sverige Aktiv Hållbarhet. Mina två kollegor Henrik Ripenvik och Henrik Holmer. Och vi jobbar ju med den här fonden. Jag jobbar med den här fonden men också med Catellas hela liksom, hållbarhetsarbete. Så vi har gjort en hel del förändringar både på de andra långfonderna, småbolagsfonden och indexfonden. Men också kring våra absoluta kastande produkter som har varit superspännande.
Och vi ska inte avslöja några åldrar här, men du och jag har ju varit kollegor för väldigt länge sedan.
Visst är det härligt?
Ja, visst är det härligt. Det var en annan tid.
Ja.
Och Martin då, din bakgrund lite kort?
Liknande bakgrund. Anna var ju faktiskt med och rekryterade mig till Nordea, till mitt första jobb. Mm. Så att jag har jobbat med på Nordea då, som analytiker på globalfonder, jobbat med Europafonder. Sen var vi ett gäng som gick över till Alecta, pensionsjätten, i 3 år. Sen blev jag tillbaka rekryterad till Nordea där jag förvaltade Nordenfonder. Och sen så för ungefär 4 år sedan så började jag på Catella. Har varit involverad i flertal produkter där och förvaltar nu småbolagsfonden.
Mm. Och som sagt, Anna, du förvaltar Catella Aktiv Hållbarhet och Martin, du roddar småbolagsfonden. Innan vi går in lite mer detalj på respektive fond. Du var inne på det lite grann, men hur nära jobbar ni varandra? Eller har ni helt egna mandat och kan ha tunnelseende och strunta egentligen i vad de andra gör på Catella? Eller hur integreras det här?
Ja, men du menar över...
Över fondgränserna.
Över fondgränserna. Ja, men man hittar ju varandra på bolagsnivå så att säga, de enskilda casen. Så där kan vi ha gemensamma innehav med hedgefonden och med småbolagsfonden och så vidare. Men det är klart att jobbar man med långfonder så är det en annan produktkategori som kanske kräver ett annat, ja, sin egen process på ett sätt. Det är ju, vi äger ju saker, vi kan inte gå kort saker. Och vad gäller stora bolag och små bolag så är det också två olika tillgångsslag på ett sätt. De riktigt små bolagen passar bättre kanske i en småbolagsfond. Men vi har ju i Catella Sverige Aktiv Hållbarhet tagit ett tydligt beslut att liksom hitta våra... Man behöver det för att hitta riktigt intressanta hållbarhetscase, så behöver man gå ner lite grann i market cap. Och där har vi ett par gemensamma investeringar. Sen har ju vi en ganska gemensam, vi sitter ju ner i möten, processmöten och fondmöten, portföljmöten gemensamt. Både kring vår fond och småbolagsfonden. Vi sitter 1,5 meter ifrån varandra och snackar bolag och case hela dagarna. Så att...
Jag tror det är också en av fördelarna att jobba på en mindre firma. Det faktum att vi har allting runt bordet. Vi har ränteteamet, vi har det absoluta kastande teamet. På något sätt så information inom teamet går väldigt fort. Jag brukar skämta att på Nordeas var det vissa team man egentligen bara träffade på julfester och sommarfester. Men här är det verkligen så att man
vi dras med varandra hela tiden.
Vi dras med varandra i vått och torrt, vilket jag ser som en väldigt positivt.
Men skulle du, Martin, kunna handla aktier i bettingbolag eller Saab? Eller
nej,
gäller de reglerna även för dig?
Ja, det gör det absolut. Och Båda de två, både Saab och spelbolag, är sådana som vi exkluderar i vår investering.
Och det gäller alla fonder?
Det gäller alla fonder, exakt.
Jag har bara en liten fråga, lite spinna vidare på det du sa, Anna. Hitta hållbara bolag eller bolag som har hållbara lösningar. Var lite lättare att hitta bland småbolagen, pratar du lite om? Eller?
Ja, lättare, det,
men lättare, det kan finns du utveckla
en,
lite?
Det finns jättemånga, och det handlar ju lite grann om vad Sverige och Norden är för typ av marknad och hur otroligt innovativ för våra bolag har varit historiskt. Och därför finns det väldigt många intressanta små innovativa bolag med globala marknader som man kan hitta i Sverige helt enkelt. Och vissa har ju kommit upp och blivit lite större och andra kanske är ändå fortfarande ganska små. Men det finns en hel del intressanta lösningar och de finns ju mycket i den här small midcap-segmentet.
Har det någon betydelse, tror jag, att kanske ägarna är kvar eller grundare finns, liksom att man är mer hållbar, man tänker mer hållbart?
Jag tror att det är någonting som ligger i affärskulturen i den här delen av världen helt enkelt. Mm. Vi har välskötta ekonomier, vi har alltid varit tvungna att ha ett schysst förhållningssätt till omvärlden eftersom vi är en liten öppen ekonomi och så vidare. Sverige och Norden ligger ju i topp, våra bolag, om man bara tittar på de här ESG-rating så ligger de svenska och nordiska bolagen ofta i topp. Och det är en annan del av hållbarhet, vad man har för rating. När jag pratar hållbara bolag, då tänker jag mer på bolag som har lösningar för en bättre hållbar värld, mer så. Och de behöver inte nödvändigtvis ha en jättehög hållbarhetsrating. Så för mig är det två helt olika saker. Men jag tror att det är en väldigt djupt rotad del i vår affärskultur här.
Ja, en bra mylla och lite bolag, uppenbarligen.
Absolut. Ja.
Och varför skulle då Catellas fondutbud passa sparare i den här marknaden? Vi har ganska många olika typer av fonder.
Nej, men vi har ett brett fondutbud för att vara en mindre aktör. Mm. Alltså, vi har ju egentligen de tre delarna. Vi har räntefonder, vi har absolutavkastande, men vi har också långfonder. Men så är det fonder med ett nordiskt, svenskt fokus. Jag tycker att vi har egentligen fonder som passar alla sparar lite beroende på vilken riskaptit man vill ha. Allt från då absolut till räntor, men också då kanske då lite mer fonder som kan gå upp och ner mer, det vill säga småbolagsfonden etc. Lite mer beroende på beta på marknaden. Men så det tycker jag är en bra bild. En helhets. Och egentligen så, om man jämför med de andra fondbolagen som har samma storlek som oss, så har ju de kanske inte just den bredden, just att de inte har de absoluta avkastan. De har liksom räntor, de har kanske aktier. Men i det fallet så tror jag att vi är, jag skulle inte säga att vi är unika, men vi sticker i alla fall ut.
Okay. Ni har stor sannolikhet att få kvar kunden, oavsett om den vill byta tillgångslag.
Ja, men det är vår förhoppning, absolut. Och det är helt beroende på vilken riskaptit kunden har själv, och vad man har för vy. Så att, jag menar, Catella Hedgefond är en lågrisk hedgefond och kommer alltid vara det. Och kanske framförallt då ses som ett substitut till räntespararna. Så att det är precis som du säger. Det är helt, helt rätt inne i det.
Och just nu så är det ett extra bra läge då. Om man tror att räntan kommer fortsätta vara låg, men kanske inte gå så mycket lägre. Eller det beror på hur man tror där. Och man fortfarande vill ha avkastning, så är en absolut avkastande lågriskfond ett perfekt komplement, skulle jag säga. Och vi brukar vara ute och prata om den moderna portföljen, att det är precis flexibel portfölj. Man borde blanda in mer hedge komponenter i en sparande portfölj. Så det är intressant.
Vad säger du, Per? Ska vi ta en snabb titt på respektive fond också? Ska vi börja med småbolagsfonden då? Kan du börja lite grann vilka fondbestämmelser du har och var du utgår ifrån?
Fonden, småbolagsfonden är ju en fond som investerar främst i svenska småbolag.
Och vad är din definition av småbolag?
Vår definition är att det får maximalt vara 1% av totala Stockholmsbörsen. Så att de största bolagen är ungefär någonstans 55-60 miljarder. Så det är ganska, stora bolag. Och det är de som ingår i Carnegies småbolagsindex. Ja. Det som oftast är då referensindex för våra svenska småbolagsfonder. Så de största bolagen i index just nu som kom in nyligen, det är till exempel SCA, du har Trelleborg, Nibe. Det enda man kan säga som är intressant med det här indexet är just att det sker ganska radikala indexförändringar. Till exempel då värt att notera att SCA kom in vid helårsskiftet och som det ser ut nu så kommer den åka ut vid halvårsskiftet. I så fall har de bara varit med ett halvår. Och Nibe som är en darling bland de flesta småbolagsförvaltare, ett bolag som har haft en fantastisk utveckling och som också då man kan spinna över på det här hållbarhetstema. Det är ett bolag också som kommer gå ur index.
Det blir stort nu.
Det är väldigt stort där. Så det sker ganska stora omkastningar. Securitas kanske kommer tillbaka in efter att ha gått ut vid helårsskiftet. Så det är så vi har. Vi har ingen vad heter det, restriktion när det gäller antal innehav, och det där kan ju breddas över tiden. Fonden är ungefär 7 miljarder kronor i dagsläget. Och sen har vi ett tracking error-mål på mellan 2 och 6. Så det är där vi har som ambition att ligga. Historiskt sett så har vi legat i den övre delen av det.
Kan ni vara fullinvesterade i aktier?
Just nu är vi det.
Ni är det?
Ja, okay. Ska jag säga. Vi har en väldigt låg kassa.
Mm. Hur koncentrerad portfölj brukar du vara i fonden?
Nej, koncentrerad över tiden så har det väl legat någonstans 40-50 bolag. Just nu är det lite mer, men där skiljer sig lite över tiden beroende på vilken risk man vill ha. Men det är där det ligger.
Hur pass beroende är du av index och Carnegie indexpopulationen i den? Är det den som bestämmer vad du får investera i? Eller kan du välja kvar typ SA även om du åker ut?
Ja, det kan du ha, men däremot så kan jag inte köpa det. Jag kan
ha kvar det. Kvar.
Jag får kvar det och jag får självklart att sälja det, men jag får inte köpa mer om det blir för stort helt enkelt. Och ett exempel på det har vi i portföljen idag, det är Boliden. Mm. Ett bolag som vi hade då när det var ett småbolag och ingick småbolagsindex, men som då har gått ut för att det blivit för stort, men vi fortfarande har kvar. Men vi kan inte köpa något mer, men vi kan fortfarande äga. Och det är självklart med den ambitionen, den tanken att vår ambition är att hitta de småbolagen som blir storbolag. Mm. Lyckas vi med det så tror vi att vi har lyckats också med att hitta bra avkastning. Och det är ett typexempel på det. Det vill säga vi vill ju hitta de här Nibestorna och vara med under lång period, investera under ett längre perspektiv och helt enkelt låta det bli storbolag. Så kanske man inte vill att de ska bli det, men framgångsrikt bolag blir ju det till slut.
Jag har en fråga, nu kanske jag hoppar här. Men jag tänkte bara, vad har du för vinnare år då? Det har ju gått ett kvartal nu. Vad har du? Jag tänkte Boliden
är onekligen en av vinnarna. Även SCA är ju en av vinnarna. Så att vi har många av de vinnarna som vi har i portföljen. Climon är också ett sånt bolag som kanske är lite mindre innehav. Mm. Som inte väger, men som har gått fantastiskt bra. På den negativa sidan så har vi ägt, haft en ganska liten position, men vi har ägt Mekonomen och det har gjort ont. Det har inte varit svårt att hitta vinnare i år om man säger så.
Nej.
Snarare tvärtom. Mm.
Och fonden, den handlas dagligen eller?
Ja, det är dagligt handlad.
Och avgift?
1,50.
Mm. Mm. Ska vi titta lite, göra samma... koll på Sverige hållbarhet då? Mm. Vi börjar med fondbestämmelserna. Vad har du för regler?
Det här är ju en fond som tidigare har varit väldigt stort fokus på stora bolag. Nu har vi gjort om fondbestämmelserna lite grann och har fortfarande kvar ett brett Sverigeindex som jämförelseindex, men vi har då tagit bort vilket stämmer för småbolagsfonden också. De sektorer som vi anser kontroversiella, så de har vi tagit ur vårt index. Eller inte vårt index, men vårt investeringsmöjlighet. Men annars är det ju en fond som ger en bred exponering till den svenska aktiemarknaden med tydliga hållbara inslag. Så att vi försöker liksom i de placeringar vi gör så försöker vi hela tiden hitta någon typ av edge liksom, kring hållbarhet i de bolagen som vi plockar in. Sen så måste man ju samtidigt förhålla sig till en risknivå. Vi har ett tracking error på 2-5% och behöver hålla oss inom det. Så att det ger ju vid handen att vi behöver titta på sektorer som banker till exempel och sånt som ändå är en stor del av vårt index. Idag så har vi 35 innehaven och sådär. Vi har inga sådana restriktioner egentligen. Mm. Sen så kan det ju vara, till skillnad från en småbolagsindex så har vi faktiskt möjligheten att vara lite mer fokuserad vi kan ju ha få innehav och det kan vara ganska bekvämt att ha det bara som en skolklass liksom, man vet vad alla heter och vad alla föräldrar heter och så vidare. Men däremot när vi går ner i market cap så blir det lite fler innehav i fonden så eftersom vi inte vill bli allt för stora ägare liksom, i småbolag och så vidare.
Och, ja, jag kör.
Jag jobbar två korta, snabba frågor. Hur lång placeringshorisont har du? Ungefär, liksom, vad har du för, om du ska göra en ny investering, hur tänker du kring det?
Ja, men jag ser så här, att man har en grundplåt av aktier som man gillar, som man ser på lång sikt, det här är någonting som jag vill ha och äga. Det kan vara tydliga teman som det här följer, som kanske tar flera år att spela ut. Eller ett bolag som man bara tycker det här är ett bolag med hög kvalitet, det är en grundplåt i min portfölj. Sen måste man vara opportunistisk inom de där, men att det är en grundplåt. Sen tillbaka till det här index, om man märker att nu är det bara cykliskt som drar och vi har för lite sånt, eller, ja, det är klart att man måste se till den där opportunistiska toppen av portföljen, såklart. Men generellt sett så försöker vi ha en lång investeringshorisont kring de innehav som vi har som grundplåt i portföljen. Och nu så har ju hållbarhet börjat liksom verkligen ge betalt. Vi ska prata lite mer om det senare, men överlag så är ju det ett långsiktigt tema som tar längre tid att få betalt för, eftersom det handlar om att man kanske gör bolaget bara bättre, mer hel och ren, så att säga. Det kan ju kosta pengar i korta perspektivet, men det betalar sig, som vi ser det, på det långa perspektivet. Regleringar och så vidare, det är ju sånt som också så här, man kan tro på att de kommer, men man vet inte när. Men nu börjar det faktiskt spela ut i vissa bolag. Men generellt sett så tror jag man behöver ha en längre utvärderingshorisont för den typen av teman.
Spännande. De bolagen som inte är hela och rena då, lite smutsiga. Jag tänkte, nu blir en fråga till båda med hedgefonden och så. Har ni några restriktioner där man får gå kort och så? Får ni köra lite smutsiga bolag?
Du får gå i hedgefonderna, så får du gå kort. Det är ju många som har diskuterat det där, liksom, om man ska även kunna liksom gå kort. Men vi ser det som en självklarhet att om man tror på hållbarhet och tror på att det är sådana bolag som man ska äga över tiden, varför skulle du inte kunna gå kort och utnyttja det faktum? Så det kan de absolut göra. Däremot så gäller ju samma regler, precis som Anna sa tidigare, liksom, när det gäller vissa sektorer på även hedgefonden. Men du kan gå kort det vi skulle då definiera som ohållbara företag.
Som spelbolag exempelvis, som jag har exkluderat. Ja. Kan du korta på det?
Det kan du absolut göra.
Okay.
Och Anna, du nämnde det här att ni kan vara lite opportunistiska. Vissa hållbarhetsfonder har ju ofta någon form av regel att bolaget får ha max 5% exponering mot det då man kallar icke-hållbart. Mm. Just för att man ska kunna ha någon friskrivningsklausul. Stora bolag är svårt att ha 100% visibilitet i. Mm. Har ni samma?
Vi har faktiskt 0%.
Ni har 0%.
Vi har gjort så här. Först vill jag bara säga att det vi exkluderar vad gäller de här etiska, jag skiljer på hållbarhet och etik. Men de här etiska exkluderingarna som vi gör, vår tanke med det är inte att det ska vara någon fantastisk boost i performance. Vi tror att över tid kommer det här säkert i varje fall inte vara negativt. Mm. Men generellt sett så borde det vara neutralt. Det är så vi ser det. Men sen har vi valt då att exkludera, att fokusera på produktion utav en vara eller tjänst. Snarare än att man ser till om 5% är okej och lite service här och lite distribution här. Så bara för att vara väldigt tydliga, vi exkluderar bolag som producerar kontroversiella varor och tjänster. Om vi börjar gå in på servicedelen, då börjar man exkludera bolag som kanske tvärtom gör bolaget eller gör branschen bättre och mer hållbar och så vidare. Så där har vi inte exkluderat produktion. Och bara för att vara tydliga, 0%.
0%. Vi ska prata mer om det, men kort bara också daglig handlad fond och avgift.
En och en halv.
Jo, tillbaka till hållbarhet. Jag tycker det här är, jag måste erkänna att de senaste åren när jag har hållit på med det jag gör, så det är liksom ökat takt, så har man fått förslag om att ta in gäster från fonderna som är expert på hållbarhet. Och jag tyckte, det ska vara lite jävlesadkat, det var liksom mycket papperstigar i början. Det var mycket snack om Paris och så vidare, men det var sällan någonting konkret. Nu, sista tiden, så tycker jag mig märka att nu börjar faktiskt på riktigt påverka fondernas innehav, vad man exkluderar. Vi har sett flera som har lämnat bettingsektorn, och förmodligen kan det vara en del förklaring till att många bettingbolag har gått ner. Saab har gått ner, till och med Nolat har man sagt att det kan vara en orsak till att den aktien har gått ner som är en orsak, med tanke på deras tobaksexponering och så vidare. Håller ni med om det, om vi börjar där? Det är ja. Kanske en retorisk fråga.
Ja, nej, men det är självklart så. Det blir ett ökat fokus. Vi tror också att de bolagen som har en hållbar profil, alltså som skapar något bra för världen, som har bra produkter, bra lösningar på någonting, de får också en uppvärdering. Så vi ser inte bara det negativa som du nämner mot vissa sektorer som exkluderas, utan vi ser även det positiva. Jag brukar ta upp som exempel, den första investeringen jag gjorde som förvaltare, första större, det var 2008. Det var en intressant period att börja som förvaltare, kan jag säga. Men det var ju faktiskt att köpa in bolag som heter Tomra. Och jag vet att vi har ju pratat om det här tidigare. Men då köpte man Tomra. Det var ett ganska trött och tråkigt bolag. Jag kan inte säga så här att jag sa så här, hållbarhet är det som kommer hända i framtiden. Det var inte så att jag gjorde den analysen. Utan jag gjorde analysen att jag trodde på återvinning generellt sett som ett tema. Och det kan man ju säga är hållbart. Och det var ett ganska trött aktie. Den handlades lite över 20 kronor. Och ledningen, vinsterna växte inte, utan de bara stod still. Folk hade släppt coverage på det, analytikerna hade slutat ta täckning på det, vilket ofta är en bra indikator på att någonting är värt att titta på. Lite bortglömt. Och så gjorde den investeringen, blev en av de största ägarna. Och sen så kom in en ny vd i bolaget, började gå åt rätt håll, och sen på ungefär 50 kronor då kommer Latour in, som jag ser definitionen av en bra huvudägare. Tidigare var det Orkla, och då får man väl säga att de kanske inte var på, liksom, det var inte deras fokus just Tomra, men Latour kommer in och det för mig tickar alla boxar. Och sen får vi den här otroliga resan dit vi är nu då, närmare nästan 300 kronor. Och den multiplen som det var en gång i tiden på Tomra 2008 eller 2009, den är ju inte närmelsvis vad vi är nu. Alltså det har varit en vinstutveckling som har varit fantastisk, men också varit en multiplexpansion som bygger mycket på det faktum att vi ser återvinning som något självklart här i Norden, men det gör man inte i stora delar av världen. Och det här är ett typexempel. En av de första affärerna jag gjorde när jag började på Catella var att köpa in Tomra också i de fonderna jag förvaltar. Så det har funnits med egentligen det enda innehavet som jag tror jag haft under hela min karriär. Och det här är ett typexempel också på ett bolag som då också ingår i aktiv hållbarhet, den fonden Anna förvaltar. Det vill säga ett bolag som vi lär av varandra, utvecklas, träffa företaget. För att vi kan ju också ha vissa delar då utanför Sverige i båda fonderna, är värt att notera, upp till 10%. Så det här är ett typexempel på där man kan hitta synergier inom organisationen. Så ett företag som mår väl, och egentligen de flesta trenderna pekar åt rätt håll. Det enda man kan ha liksom kanske invändningar mot det är just värderingen. Där P-talet har stuckit iväg. Men det är ett företag som säkert ingår i jättemånga sådana här ETF-er, hållbarhets-ETF-er i världen. Och det är egentligen automatiskt bara få inflöden varje dag. Då köper de lite Tomra. Så att, ett typexempel på ett nordiskt bra bolag.
Jag tänkte bara flika in, jag ser att alla är heta här nu. för ni träffar ju mycket investerare, kan jag tänka mig. Hur har sentimentet ändrats hos investerarkollektivet?
Ja, men det där är en jätteviktig poäng, för att från att min tid på Nordea till att de verkligen gjorde en push för hållbarhet så har ju de stora bankerna har ju utbildat det institutionella klientelet, skulle jag säga, väldigt väl. Så alla institutionella investerare ställer ju frågor kring det här. Antingen vad exkluderar ni, eller hur, och än mer liksom, vad är det ni köper för någonting? Hur använder ni den här i er process och så vidare? Så alla institutionella placerare, och sen så även liksom privata placerare. Och alla de här plattformarna, de tittar ju på de här. De beter sig ju mer och mer som institutionella placerare. Men även privatkunder har ju, man tänker på såna här saker. Det tror jag är en jätteviktig grej för varför de här aktierna har börjat få en högre värdering, och man börjar uppskatta dem för deras hållbara kvalitet. För att världen har liksom vaknat gällande de här frågorna. Det här blir en allt mer viktig fråga för alla i hur man beter sig i sitt privatliv, hur man flyger, hur man källsorterar, hur man sparar sina pengar. Så det är klart att flödet, som Martin är inne på också, flödet går ju till de här aktierna. Så sentimentsmässigt har det varit en jätteviktig sak för att de här aktierna ska få en högre värdering. Sen vill jag också säga att det är någonting som har hänt i stora världen också. Att FN har ju lagt fram den här Agenda 2030, där man har identifierat 17 mål. De här målen är väldigt politiska, de är satt ut efter en politisk agenda, inte efter en företagsagenda. Men vi kan ju ändå se att bakom de här målen så kommer det investeras massor med pengar. Och de pengarna kommer inte i första hand kanske ske från statligt håll, utan det kommer vara regleringar som bolag måste ställa om sig till, eller ja, man köper andra typer av bilar, eller vad det nu kan tänkas vara. Det är saker, pengar som kommer investeras bakom de här målen. Och då finns det ju vissa bolag som faktiskt ligger med helt rätt produkt för en ny typ av reglering eller för en ny typ, vad det nu kan vara. Och då kanske det tar 5-6 år för det att spela ut, men då orkar investera i kollektivet sätta en högre multipel på det, för att man ser att det här kommer spela ut. Jag kan våga sätta en högre multipel för en vinst som jag ser 5 år fram i tiden. Det gör man inte för ett kortcykliskt industribolag.
Jag gjorde faktiskt en liten spaning, jag ska bara ta det. Jag var faktiskt på hållbarhetsseminarium förra veckan om de här 17 FN-kriterierna och så. Och det var faktiskt första seminariet jag var på. Jag brukar nästan vara yngst annars, fast jag är ganska gammal på allt jag går. Har jag insett här i Finans Stockholm. Men hit kom jag trodde jag hade hamnat fel. För det var liksom, det var jättemycket runt 30-åringar från finansbranschen som var och lyssnade. Så jag tänkte att någonting håller på att hända bland de här, de som kommer att bli de stora investerarna eller ha bra positioner om 10 år här i Finans Stockholm. Nu är de 30-någonting. Men det slog mig liksom att jag bara kände att jäklar, vad mycket yngre finansfolk som har letat hit och oerhört mycket frågor var det. Och mycket bra frågor.
Och det är det som är så spännande, för att det har flyttat från att vara någon sorts etiskt ställningstagande till att faktiskt bli på riktigt vinst- och affärsdrivande. Och det gäller stora bolag som små bolag. Att det här gör man dels för att man vill vara hel och ren. Men också för att tjäna pengar. Och det är väl det som vi har ju använt när Agenda 2030 för att hitta dem. Hitta olika teman som vi tycker är inte bara politiska, utan liksom hitta de som är faktiskt är affärsdrivande. Och sen så försöker boxa in då de bolagen som spelar in i de här temana och försöker gräva lite djupare just i den aspekten i det här bolaget för att se vad är det, vilken sten kan vi vända på här som kan göra att vi orkar se lite längre fram i just det här bolaget.
Spännande. Nu ska inte jag prata så mycket.
Nej, du får prata mycket du vill. Jo, det finns ju en annan aktuell frågeställning. Och det är ju bankerna. En stor andel av Europas banker har blivit sanktionerade eller riskerar att få sanktioner på grund av framförallt penningtvätt. Hur tänker man kring det? Nu är det ju en väldigt våldsam debatt här hemma med anledning av Swedbank, men i Norden har ju haft Danske Bank och på kontinenten har ju otaliga antal banker. Vad tänker ni kring det?
Det är problematiskt och speciellt som det blir svårt för oss att göra en riktig analys med tanke på att det är ju banksekretess och så vidare. Jag kan säga hur vi har agerat i Danske Bank där vi hade ett innehav och när den här började rulla upp så i början så vet man ju inte om det ska bli jättestort eller om det ska blåsa över, men när det började eskalera så tog vi ner vår position och så småningom sålde vi ut den helt på grund av de här typer av frågor då, när man såg att det här faktiskt var en större puck än det var än man trodde från början. Sen efter det så har ju Danske Bank blivit rödmarkerad ifrån utifrån de här Global Compact-reglerna.
Och när ni är rödmarkerad då innebär att gör ingen investering så länge ni är rödmarkerade.
Nej, vi måste sälja. Vi hade sålt innan, vill jag bara säga, ganska långt innan. Men så att där vi hade när de blev rödmarkerade.
Och det gäller ju självklart då både aktier men också ränteplaceringar.
Alltså det är hela allt som bolaget.
Och de här rödmarkeringarna måste jag bara säga, de är ju ganska, de kommer ju oftast med en lag så att säga. Så att det gäller ju att vara lite, försöka göra sin egen analys innan, självklart. Och men det är nu svårt att veta när saker och ting börjar blåsa. Hur stort ska det bli? Hur stort är det här egentligen? Är det en media? Det är ju ett mediedrev liksom från början.
Och där tycker jag, vi ska inte prata ändå om banken, men är inte mediedrevet väldigt personfixerat? Alltså, jag läste någonstans att 18 av 20 av storbankerna i Europa har fått sanktioner på det här. Det känns ju snarare som ett samhällsproblem. Än ett, jag menar, det är ju inte så att jag ska inte försvara Swedbank på något sätt, men de kriminella kommer inte läggas ner och dö bara för bonusen avgår.
Nej, de hittar nya lösningar. Mm. De gör ju det. Och de ligger väl ofta kanske i framkant också när det gäller ny teknik etc. Mm. Det enda jag känner att när sånt här händer, och det här kommer väl erfarenhet in, mm. det är ju när det väl börjar. Och då pratar jag inte om vad som har hänt eller vad Nej. Som kommer hända eller vad som är rätt eller vad som är fel. Utan det enda jag vet är att när väl det börjar blåsas så kommer aktiekursen gå ner längre än man tror.
Ja.
Det är min lärdom och det är något man lär av erfarenhet.
Så vad hamnar då Swedbank till exempel just nu hos er? Hur ser ni på den?
Ja, jag är ju småbolagsförvaltare. Ja. Så att, mitt bankunivers.
Du slipper den huvudvärken.
Ja, precis.
Vi har dragit ner på banker generellt, ja. Även Swedbank. Okay. Och jag håller helt med dig att det har varit väldigt personfixerat i den här frågan. Men jag skulle vilja säga en sak vad gäller, som du säger Martin, att de möjligheterna för bankerna att liksom hålla koll på det här, de blir ju större och större i och med att IT-utvecklingen går framåt. Så visst, bovarna blir bättre på det, men bankerna blir också bättre
på det. Det är bara att de har laggat.
De har laggat. Mm. Så jag ser väl ändå att banker generellt vill hålla en hög standard, men det kanske har inte haft verktygen.
Nej.
Så att vi får väl se hur det rullar ut, men vi har dragit ner på banker okay. generellt.
Bra. Då har vi lärt oss om de två intressanta fonderna. Innan vi kommer in lite grann på era investeringsteman som jag vet att ni är med. Ni kan berätta lite grann kort om er investeringsstrategi och hur ni tar er an investeringar som ni eventuellt vill göra eller inte göra. Har ni någon liksom process, någon intern due diligence eller?
Men först, när vi börjar, vi har en investeringsprocess som vi följer utifrån de premisserna. Det finns ju stora likheter mellan hur vi jobbar i de olika fonderna. Men det första som man tittar på, det är att man måste få en idé. Och den investeringsidén kan ju komma genom att man är på ett hållbarhetsseminarium, precis som du var. Eller man är ute och träffar något bolag och lär sig om något annat, etc. Men det kan också komma att man sitter och gör en kvantitativ analys av hela universet. Det viktiga för oss är ju när vi börjar titta på ett bolag, det är att ställa första frågan, det vill säga, är det investerbart? Det vill säga, för att det ska ge en impact i portföljen så måste vi kunna bygga upp en position likviditetsmässigt som är okej, så att det ger ett genomslag. För att om bara väger en eller två punkter i portföljen så är det ganska ointressant. Utan det måste finnas de möjligheterna. Så där på något sätt, det blir ju en tratt som man går igenom. Men sen gör jag en investeringsanalys. Och det är helt enkelt att lära sig om bolaget, ett nytt företag. Och det, själva nyckeln där är ju att träffa företaget. Och inte bara träffa vdn och finanschefen, utan åka ut och besöka fabriker eller besöka nyckelpersoner. Om man kan då träffa kunder, konkurrenter och göra en analys av själva industrin innan du gör den fundamentala analysen. Och den fundamentala analysen bygger ju helt enkelt på ett tidsperspektiv. Alltså vad ser vi, för det första, vad ser vi för nedsida i den här aktien? Det är den första frågan vi måste ställa oss. Vad är risk-reward? Och är den tillräckligt attraktiv och så gör vi en investering. Och det kan man göra genom att handla i marknaden eller köpa block eller göra på det sättet. Och genom hela den här processen så har vi då en riskanalys, en riskprocess. Där helt enkelt bolagets position måste ju vara i avvägande mot potentiella stor eller uppsidan. Det vill säga, en mindre likvid tillgång som kanske också blir en mindre del av portföljen måste ju ha en större uppsida än ett mer likvitt bolag för att på något sätt motivera den ökade risken. Så det är mycket så vi gör avväganden i portföljen när vi sätter ihop en portfölj. Sen så gillar vi att ha balans mellan de olika sektorerna. Inte så att vi behöver vara neutrala på några sätt, och det är vi inte. Men vi vill gärna ha en bredare sektorexponering så att vi inte blir för fokuserade bara på en sektor eller ett tema. Och sen då till syvende och sist själva som genomsyrar också hela analysen. Det vill säga, uppfyller bolaget de hållbarhetskriterier som vi har satt upp för fonden. Och det är också någonting som genomsyrar. Och där tycker jag också en viktig sak som vi kanske inte har diskuterat, men som jag tycker är väldigt positiv. Och det är det faktum att kraven från våra investerare och kraven från oss själva har ju varit att när man hittar ett företag, läger ett företag, när det händer någonting som kanske är oväntat eller som man inte har förväntat sig. Så det viktiga är inte bara att kasta ut den direkt och säga att de har gjort fel, utan det är faktiskt att ha en dialog med det här företaget, se till så att de har möjlighet att förbättra sig. Och här ligger också en av utmaningarna. Anna nämnde de positiva effekterna med småbolag. De positiva effekterna är att vi har fantastiska småbolag som är hållbarhetsfokuserade i Norden, som kommer med nya innovativa lösningar. Nackdelen med det, som gör att de kanske tar lite längre tid att komma upp, det är att de, för att bli hela och rena när det gäller alla dokumentkrav och allt sånt där, så krävs det att de gör en satsning hållbarhetsmässigt. Och det här i vissa fall kanske har tagit lite tid. Det vill säga, de måste ju anställa kanske en person som håller på med det här. Och det kan vara en ganska stor kostnad för ett mindre företag. Så här ligger också en av utmaningarna, medan då ett stort företag kan ha en hel avdelning som fokuserar på det här. Men det är någonting som vi försöker ju liksom, de investeringar vi gör, vi försöker ju liksom växa tillsammans och bli bättre. Och helt enkelt ger vår feedback när vi anser att någonting kanske är fel eller som framförallt kan förbättras.
Mm. Och du har någon sån här hållbarhetschecklista då som ni granskar också då, eller?
Ja, vi följer upp, alltså hållbarhetsprocessen är en...
Men integrerad del av en hel
investeringsprocess. Ja, och det involverar ju självklart alla fonder kan hälla. Så då sitter vi ner hela förvaltarbordet, liksom pratar om alla investeringar som vi har, även hedgefonder och så vidare. Men vad gäller vår process på långsidan så är den är ju väldigt lika och vi har ju som sagt väldigt många bolag gemensamt. Och vi tänker ju på det, som jag ser de här lite mer grundplåtarna i fonden är väl mer, börja med att titta på de kvalitativa punkterna då. Vad gör bolaget? Mm. Liksom, hur växer de? Vad har de för omgivning? Hur ser ledningen ut? Hur ser ägarbilden ut? Kan de driva sin egen tillväxt? Hur ser balansräkningen ut? Och så vidare. Bara så här, hur ser det här bolaget ut? Och sen så till det kan man ju då lägga, är det här ett bolag som har en hållbar lösning till något av de här globala utmaningar som vi ser. Hur ser man på det? Ja, men det kan ju vara som ett bolag som Electrolux till exempel. Deras energieffektiva apparater. Det är klart att det är en tillväxt för dem. Det är klart att det är en marginaldrivare för dem. Att när man byter ut sin kyl och frys så gör man ju som privatperson. Titta vilken är mest. Och det gör man ju ur ett ekonomiskt perspektiv också. Betalar lite mindre elräkning varje månad. Så där integrationen sker redan där. Sen får man ju gå vidare och titta på de kvantitativa. Hur är det här bolaget värderat? Hur ser förväntningarna ut? Hur ser ägarbilden ut? För stora bolag kan ju det vara liksom, och för små bolag liksom än mer en effekt om det är någon storägare som ska ut eller någon som, hur det nu kan vara. Och sen så får man väl då bedöma tajmingen i det här. Liksom, är det rätt köp nu? Ska man vänta till andra halvåret eller så. Men sen när man väl har gjort den här investeringen så tror jag man ska försöka vara långsiktig. Ja. Så kan man vara opportunistisk på toppen, men att försöka hålla den under en längre
period. Inte stressa upp sig.
Nej,
men sen när man stoppar ihop portföljen, så precis som Martin var inne på, då behöver man ju titta på att man får en god riskspridning. Så man får titta på vilka sektorer, alltså man inte bara hamnar i en sektor, för då kan man få andra typer av tiltar i portföljen som man kanske inte vill ha.
En av grundpelarna som blir också, det är ju viktigt i alla företag man investerar, men framförallt skulle jag säga småbolag, det är ju vem som är huvudägare och vem som är, alltså vilka ingår i företagsledningen, vad har de för historik och skapa värde, har de samma agenda som vi andra investerare har. Och om man inte kan svara på de frågorna, då skulle jag säga att det är icke investerbart faktiskt, oavsett hur bra företaget är. För att det är en av nyckelfaktorerna tror jag i vår investeringsprocess.
Är det lätt att hitta den typen av bolag, tycker du? Där du hittar bra ägare och...
Jo, alltså min definition är ju på något sätt att framförallt dåliga företagsledningar på något sätt sköljer ut sig själv, om man säger så, över tiden. Mm. Så jag skulle säga att vi har generellt sett väldigt bra företagsledare i Norden och även bra huvudägare. Men det där kan ju skilja mellan... Det är vissa som har extremt stort förtroende för, som man vill ta rygg. Jag brukar säga det, ett typexempel är ju Autoliv, ett fantastiskt bolag över tiden, där det egentligen enda svagheten som jag hittade i Autoliv, om man tar det gamla Autoliv, det var ju huvudägaren, det vill säga det fanns ingen huvudägare, utan det var bara institutioner. Samtidigt då så hade man en företagsledning som jag skulle säga var i världsklass, som drev det där företaget framåt. Men jag vill gärna ha någon av skrot och korn som driver det där företaget framåt.
Som Latour.
som Latour.
Jag har bara en fråga. Mm. Det är lite utifrån Latour, eller inte från Latour, men Latours investering då i Tomra som du hittade före Latour. Hur, ni tänker väldigt hållbart, ni tänker långsiktigt. Hur mycket tror ni att de här bolagen kan öka? Du pratar lite multipel expansion, att det blir så populärt att man, de blir dyrare helt enkelt för att det flockas mer och mer investerare.
Ja, men om man tar i just Tomras fall, apropå det här med att världen faktiskt har vaknat och ändrats lite grann. Den här förra veckan var det väl som de klubbade igenom det här förbudet för engångsplaster i Europa. Mm. Det är en reglering som kom på plats på rekordtid. Det tog mindre än ett år för dem att liksom få igenom den. Det här är ju någonting som spelar rakt i händerna för ett sånt bolag som Tomra. Engångsplaster, alternativet, alltså engångsplaster är ju då en sak, de har ju sin sorteringsverksamhet, men sen så har ju recycling var en del av det här direktivet, och där har ju de panter, vi kommer se fler och fler pantmarknader, många har pratat om det här i många år, nu kan man se att vi verkligen nått en tipping point och det liksom verkligen måste genomföras. Det kommer bli svårt för länder att liksom inte genomföra någon typ av åtgärd för det här i och med att EU satt det här direktiv på plats. Sen så har vi andra bolag som spelar in här vid SCA som är inne på.
Nej, men alltså Tomra är ett typexempel. Alltså, vi har världens största återvinningsbolag i vårt grannland. Jag brukar säga att Norges jag brukar skämta med mina norska vänner och säga att Norges bästa bolag drivs av en svensk och ägs av svenskar. Men de brukar inte bli så jätteglada för det. Nej, men jag menar, det är världens största återvinningsbolag. Den stora risken för det här, det är ju liksom att folk vaknar upp, andra större företag ser den här megatrenden och att det kommer nya konkurrenter. Men då har du i alla fall ett företag som har hållit på sedan 70-talet och utvecklat sin teknologi, utvecklat sina produkter. De gick upp 6% nu i fredags. Varför då? Jo, därför att ett kanadensiskt bolag hade använt deras sensorbaserade teknologi för att få helt enkelt se halter av metaller i olika stenar. Mm. Det vill säga, du minskar energiförbrukningen, du minskar vattenförbrukningen. En av de stora problemen inom mining. Mining är en skitindustri, men vi behöver ändå metaller. Så kan man göra det på ett hållbart sätt. Och vips så har du liksom en ny teknologi som är ganska liten i Tomra idag, eller nästan, de säljer till diamanter, där har de varit framgångsrika, men annars är det liksom, det kan komma in av metaller också, så de hittar hela tiden nya områden. Men det här är ju en megatrend, precis som Anna säger, och det är en megatrend som kommer, och vi kanske ser det som självklarhet på lördag förmiddag att åka med våra kassar och sortera. Man gör inte det i stora delar av världen, men nu kommer det Indien, det har kommit till Australien, Storbritannien som jag ser som ett av våra grannländer, där kommer det också komma. Så att, och här har vi ett bolag då som är världsledande, som har någonstans mellan 50-70% av sina globala marknadsandelar. Även om den marknadsandelen kommer gå ner med nya konkurrenter, så kommer marknaden vara så mycket större. Så att det finns otroliga möjligheter.
Finns
det
inte en risk att ett sånt bolag blir uppköpt av någon som känner sig stressad och vill vara med?
Men det är ett jättebra argument. Jag skulle säga så här, det är faktiskt ett underbetyg till svenska industriföretag att de inte har snappat upp Tomra. Mm. När Tomra var ett litet företag på Oslo-listan. För det var fortfarande världens största bolag inom. Latour snappade upp det. Det är i och för sig ett investeringsbolag. Liksom, men ett bolag som i alla fall borde ha köpt Tomra för länge sedan.
Men sen är det här direktivet. Tomra har ju en lösning för att lösa den här recyclingdelen. Men man måste ju komma upp med alternativ då till engångsplaster. Vad använder man istället?
Och
då
är det ju... Jag börjar se...
Ja, men det finns ju en hel värdekedja här som påverkas av det här. Och vad har man för alternativ? Ja, men det blir ju fiberbaserat. Och där finns ju en hel rad. Jag menar, här är ju Sverige, Norden, liksom jättestora skogsmarknader. Och skogen blir ju det som blir alternativet. Så alla skogsbolag, massabolag, förpackningsbolag blir ju superintressanta. Och Billerud till exempel kan man lyfta fram här som har massor med innovativa lösningar för hur man ska liksom använda, byta ut plaster för att förvara mat till exempel.
Och de som gör maskiner till de här företagen, det finns egentligen två företag som gör det. Det är Valmet i Finland, en aktie som har gått fantastiskt bra under en längre period. Även under den här tuffa perioden i oktober-november förra året så gick den egentligen rakt igenom den också. Det är två som dominerar den marknaden fullständigt. Det är de och så är det ett österrikiskt bolag som heter Andritz. Som är världsledande på det. Och det är ett bolag som gynnas jättemycket av alla de här maskinerna som måste byggas då till bolag som Billerud, SCA, Stora, etc.
Billerud är ju lite intressant. De hade ett jobbigt 2018 med sina investeringar, men nu känns det som att det...
Ja, nu ska de ju starta den här, det är väl i dagarna, som ska starta upp den här maskinen då, investeringen som de har gjort på gruvan. Mm. Och där kommer man ju återigen in i det här kvalitativa och kvantitativa, och när man känner en stor säkerhet i bedömningen. Det är ingen tvivel om att Billerud över tid är ett superintressant bolag. Sen så har de haft problem med den här investeringen, helt klart.
Men kanske en nödvändig investering?
Ja, men de investerar ju för en marknad som faktiskt växer, som är med en väldigt koncentrerad kundbas med där de har kunnat ta upp sig priser. Så att, det är en bra marknad som investerar.
Men ni äger Billerud, eller?
Ja.
Ja.
Och det föranleder oss att komma in på, jag tänkte vi skulle avsluta och prata om några av de investeringsteman ni har. Och ett är ju faktiskt just plast. Och det har vi pratat om nu, att ni har Valmet och Billerud och den typen av tomra och så vidare. Ni har ju några till, den ena har ni sagt, kallar ni för brist på tillväxt. Och om hållbarhet är ett ord som har blivit allt viktigare och populärare, så är ett modeord just nu hos Walter, det är ju strukturell tillväxt. Alla vill leta efter strukturell tillväxt, är det ni menar också i det här temat?
Eller? Ja, men om man ser, det har ju varit en brist på tillväxt, och den blir väl än värre nu då när man ser att cykeln kanske blir lite mindre medvind från den. Så då blir det intressant att titta på de här bolagen som faktiskt kan på olika sätt driva sin egen tillväxt, antingen genom att man hittar nya områden som man växer i. Med ett bolag som vi skulle kunna lyfta fram här är ju Thule, som traditionellt har gjort förvaringsboxar och cykelställ och så vidare, och nu börjar ta sig in på barnvagnar och väskor, ett område som vi tror att de har trovärdighet, att de har ett varumärke som folk känner till, och därigenom så kan de komma in på den här för dem nya marknaden som kan ge dem en superintressant organisk tillväxt. Så det är en sak att driva sin egen tillväxt. Sen har vi ett gäng bolag inom läkemedelssektorn som vi tycker är superintressanta. Om vi tar Novo Nordisk till exempel, apropå strukturella vinnare. Det här är ju en vinnare som vinner på liksom global ohälsa. Mer och mer diabetes, mer och mer övervikt och så vidare. Och nu kommer de med superinnovativa produkter som faktiskt i tidigare skede kan liksom hjälpa folk från att utveckla en liksom allvarlig sjukdom i det här. De har också en superintressant produktlanseringsframtid framför sig nu, som gör att de faktiskt kommer visa en intressant tillväxt. Samma sak som Astra då, på samma sätt, har en intressant tillväxtfas framför sig med nya preparat, en intressant pipeline på utveckling på gamla preparat. Här kommer vi se ett bolag som har gått från liksom problem med tillväxt till att faktiskt kunna dubbla vinsten inom några år. Den typen av driva sin egen tillväxt tror vi. Inte.
Jag misstänker att många av de här bolagen med tydliga hållbarhetsprofiler hamnar där också.
Absolut. Ja.
Skog växer ju 2-5%. Jag menar, när du åker ner till Vimmerby nästa gång, så du ser de här vackra småländska skogarna, så kan du tänka att du ser framtiden framför dig.
Det... Jag trodde du inte att du skulle säga om Vimmerby.
Nej, men det är såklart.
Ja. Du håller med.
Ja, jag håller med.
Helt mållös.
Jag ser en tår i ögonen.
Men vi har ju inte Martin är ju faktiskt från grannkommunen. Det har vi ju inte avslöjat i podden. Nej, vi är faktiskt från Hultsfred från början. Så det är, vi kan skog.
Och där finns det, tyvärr finns det ett nedlagt pappersbruk i Silverdalen. Där.
Kanske,
det,
kanske i början kanske på Smålandspodden här.
Ja. Ja.
Smålandspodden.
Och sen har vi då det här vi inledde med, då den här ränteläget. För det är också ett tema. Eller hur? Ja. Med fortsatt låga, allting tyder på att låga räntor kommer vara här ett tag till.
Så ser det ut.
Då kontrade jag med att det här är en konjunkturvarningsklocka.
Mm. Jo, men det kan man säga, men samtidigt så när du får det här, när du får ett sånt scenario när räntorna liksom hålls tillbaka, låga inflationstryck, ja, men då ser du vilka som är vinnaraktierna också. Ja. Du har en fastighetssektor som går extremt starkt. Mm. Du har många av de här dyra bolagen, precis som Anna säger, som kanske lite mer har en lite högre multipel, men som har ett underliggande tillväxt. Mycket danska företag brukar generellt sett gå väldigt bra i ett sånt här scenario. Så att du får en multipel expansion på det. Och det är någonting som kommer och går helt enkelt det här. Liksom. Det är en global trade skulle jag säga. För sen när räntan hoppar upp då tillhör de kanske förlorarna. Så där. Men just nu så är det ju...
Så du tror fastighetssektorn har ju haft fantastiska år. De har ju haft liksom den perfekta...
Stormen.
I positiv bemärkelse storm. Men ni tror att den kan fortsätta det gynnsamma läget för fastighetsbolagen?
Ja, det tror jag.
Något speciellt bolag ni tänker på? Som ni gillar extra mycket.
Men vi gillar dem. Vi gillar Nyfosa, vi gillar Kungsleden och vi gillar Fabege. Så att det är väl
ny VD då?
Ja, jag såg det. Ja.
Stefan Dahl.
Ja,
gammal chef till mig.
Jag har bara en hållbarhetsfråga där. Händer det mycket där hållbarhetsmässigt att man går över till sol- och vindkraft för att driva och isolerar fastigheterna bättre och sådär?
Det är ju tema på gröna obligationer.
Ja.
Det har varit ganska vanligt fastighetssätt, gröna företagsobligationer.
Jo, men det är något som kommer och många bolag rapporterar ju också hur stor del av sitt fastighetsbestånd som är grönt helt enkelt. Det här är något som man vill framhäva. Eller inte. Men många gör ju det sina, det är bara kolla årsredovisningar så ser man det. Så det här är någonting som man vill lyfta fram och hela tiden förbättra.
Och sen hade du också det här med hållbar produktion. Jag vet inte, kanske var det ni var lite inne på med Valmet och så vidare, eller? Eller tänker ni annorlunda där?
Nej, men det är typexempel på det. Men det är företag som helt enkelt gynnas av de här megatrenderna som vi har sagt tidigare. Och de företagen har ju alla förutsättningar att liksom växa betydligt bättre än vad genomsnittliga börsbolaget gör. Så Valmet är ett typexempel på det. Valmets historia är ju så att det var en del av Metso, finska gruvbolagsleverantören. Som Gardell då, som är näst största ägare efter finska staten, han drev igenom att dela upp de här bolagen i två delar. Och den delen som man egentligen ville ha, det var ju Metso. Men den delen som har gått bra är ju Valmet. Valmet kom ut på 6 euro och har liksom mångdubblats efter det. Så det är ett företag som har gått från att vara lite bortglömd i Metso-koncernen till att bli ett världsledande bolag i en tillväxtindustri. Så det är bara att lyfta på hatten.
Ett annat bolag som man kan lyfta fram där är Novozymes, som man tänker på hållbar produktion och hållbara leverantörskedjor. Det här är ett bolag som är superkomplext, 40 slutmarknader, men de producerar samma produkt och det är enzymer. Och där de kan byta ut då kemikalier i olika typer av produktion och olika tillverkningsprocesser med enzymer som är mer hållbart och ökar effektiviteten. Och det är två saker som då i närtiden med lång sikt kommer driva tillväxten i det här bolaget. Dels är det en ny plattform inom tvättmedel där man kan tvätta på lägre gradantal och fortfarande få tvätten rent via användandet av enzymer. Och det här tycker jag man ser, att det är fler och fler små tvättmedelflaskor som man får att tvätta på lägre. Det är enzymer rakt igenom där. Och sen så är det nästa då är ju etanol, biobränslen, där enzymer används i produktionen. Och där är det mer återigen till den här regleringstrenden att USA börjar nu sälja en uppblandning på 15%, tidigare så hade man 10%, och det är en jätteviktig marknad för Novozymes. Och sen så har vi Kina som går från 2,5% och ska upp till 10%. Nu kommer det att ta tid, man har inte produktionsanläggningen, men det kommer ju vara en medvind även där för den här typen av bolag. Också en väldigt koncentrerad marknad, långa kontrakt och så vidare. Så att, det är superintressant. Och sen så kan man ju se en annan sätt att tänka på hållbar produktion är ju att i takt med att vi har inte samma tillströmning av arbete liksom från Asien, att det kanske börjar plana ut lite grann och att man börjar robotisera mer och mer. Och ska man jobba bredvid en robot så har vi ju en säkerhetsproblem där. Och då har vi ett bolag som finns i småbolagsfonden som heter Troax som har en lösning för det. Så jag menar, det här med hållbarhet kan ju gynna på flera olika sätt vad gäller produktion.
Jag vill bara kommentera Troax i Småland på temat.
Ja.
Och sen Novozymes är ju faktiskt, vi pratar ju spin-offer, det är ju en Novo-Novo
spin-off. Ja, absolut. Ja, absolut. Samma huvudvägare.
Ja, absolut. Det är
inte Troax en Gunnebo spin-off också?
Jo, det är det absolut. Det har du helt rätt i.
Det skulle de behålla.
Troax är mycket större än vad Gunnebo är.
Det brukar vara så. Det här var ju fantastiskt. Avslutningsvis bara, största innehavaren i din fond, Martin?
Det är SCA.
SCA, ja. Och Anna?
Måste jag tänka lite. Absolut innehav.
Ja, eller vad du tycker.
Vad okay, du... Men då tar jag de största, de som sticker ut mest ut från index, så är det då Tomra och Nibe som är stora investeringar. Sen har vi Electrolux och Husqvarna också som stora investeringar. Husqvarna. Också på hållbarhetsstämman.
De går väldigt fint år mot mötes. Mm. Inte
det. Det gör de.
Efter det extrema vädret förra året.
Tänk att skogstransaktionerna i Sverige i snitt är 435 kronor per kubikmeter. Och SCA värderar till 150.
Och hur många var inte ute i trädgården i helgen och började fundera på vad man ska göra?
Jag bor ju då i lägenhet.
Men du tittade in på innergården.
Jag vet att jag förra sommaren på landet lyckades klippa gräsmattan, tror jag, en gång. Mm. Sen var det kört. Liksom. Ja. Det var bara brunt.
Kan bara bli bättre.
Så att jag hoppas få klippa gräset mycket i sommar. Det här var ju fantastiskt trevligt. Vad säger du, Per?
Otroligt.
Du sitter mest och tänker på att starta en Smålandspodd.
Såklart.
Såklart.
Det blir. Ja. Men du är en timme igen.
Ja, det blir alltid, alltid en timme när vi kör. Och idag var det ju synnerligen trevligt sällskap. Stort tack till Anna Strömberg och Martin Nilsson för att ni var med oss. Och så hoppas vi snart se er i vår tv-kanal också.
Tack så jättemycket.
Tack för att du kom hit.
Tack.
Tack.
Tack för det.